Tackar jag så mycket för välkomsthälsningen och för förtroendet att få dela Guds ord här den här förmiddagen. Jag känner mig som en präst i Svenska kyrkan i en sån här upphöjd predikostol. Jag har ju annonserat att jag ska tala över ett ämne. Och det här ämnet är då endast för syndare. Och varför ska du tala om det, kanske du tänker? Men jag tror att jag vill göra det för att knyta an till det som är centralt i den kristna tron. Nämligen att bli frälst, att bli född på nytt, att få sin synd förlåten och att få leva ett liv i gemenskap med Jesus. Och jag ska läsa i Johannes evangelium. Jag ska läsa det tredje kapitlet med början på den första versen till och med den 21. Men innan jag läser så vill jag också göra mig till tolk för oss som gästar den här helgen och säga ett varmt tack till Ulrik och församlingen som ställer upp, ordnar allt praktiskt och fixar och styr och ställer och hyr lokal och så vidare. Ett varmt tack till Ulrik och församlingen, alla vännerna. Tack ska ni ha. Då läser vi. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vatten vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vatten far. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade: Hur kan det ske? Jesus svarade: Du är Israels lärare och vet inte det. Amen, amen säger jag dig. Det vi vet talar vi, och det vi har sett vittnar vi om, och vårt vittnesbörd tar ni inte emot. Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det som hör himlen till? Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Amen. Vi ber det. Jesus, vi tackar dig att vi får vara tillsammans den här stunden, får samlas inför ditt eget ord. Tack att vi får upphöja och prisa ditt namn. Herre, jag ber att ditt ord ska komma till oss, hjälpa oss, vägleda oss, möta vårt innersta behov. Jag ber också, Herre, om din heliga andes hjälp, att jag kan tala de rätta orden i Jesu namn. Jag vill också bedja, Herre, att du ska välsigna vännerna som möts hemma vid samma tid idag. Välsigna, Herre, Britt som förkunnar ditt ord och alla som är med i Jesu namn. Amen. I den här texten som vi har läst med varandra så finns det två stycken måste. Det finns två stycken måste. Och temat är endast för syndare. Och det finns två saker som är helt nödvändiga för varje människa. För varje människa vet vi är en syndare. Och de här två stycken måste, det är att Jesus måste upphöjas på ett kors. Och det andra, det är ett måste, att du måste bli född på nytt. Det är två stycken måste som gäller. Nikodemus som kom till Jesus på natten. Det vet vi att många människor de kommer till Jesus på natten. Det möter man när man talar med människor, så säger de ofta: ja, men jag ber min aftonbön. Man kommer till Jesus om natten. Man vill bedja, man söker Gud på det sättet. Han var en rådsherre, denne Nikodemus. En rådsherre, det betyder att han tillhörde en skara av ungefär 70 personer som leddes av överste prästen som ordförande. Man hade, förmodligen så var han ganska rik, man hade en förmögenhet om man var rådsherre, för att den kunde tas ifrån en om man missbrukade sitt förtroende. Man hade också möjlighet att komma inför Pontius Pilatus för att samtala eller föra fram någonting. Och det kunde inte vem som helst göra. Så man kan förstå att den här Nikodemus, han tog en risk. Och då valde han att gå till Jesus på natten. Därför att han inte förmodligen ville bli upptäckt. Han säger när han ska börja sitt samtal med Jesus, eller i alla fall det som återgivet i skriften, så säger han: Rabbi, vi vet, säger han. Det vill säga, han var välinformerad. Och som rådsherre så förstår vi att, och fariser, så kände man väl till Johannes döparen. Man kände väl till Jesus. Man kände väl till vad som skedde, vad som rörde sig och vad som fanns i detta. Jesus säger om honom att han var Israels lärare. Och som fariser så hade han ju också en uppgift att vägleda och förklara skrift för andra människor. Nikodemus, han hade blivit väckt i någon mening. Och jag tror att om man tänker på vad han säger, man kan tycka som svar på det han säger, så kommer ju Jesus med sitt påstående ganska direkt. Men då tänker jag så här, att han tar upp en sak i det han säger. Han tar nämligen upp skillnaden mellan Johannes döparen och Jesus när det gäller verksamheten. För han säger så här: vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör. Och detta var ju skillnaden mellan den förkunnelse och verksamhet som fanns hos Johannes döparen å ena sidan och Jesu Kristi och hans lärjungars verksamhet. Det står ju om Johannes i Johannes evangeliet att Johannes gjorde visserligen inget tecken, men allt han sa om Jesus, det var sant. Tänk vilket bra betyg. Men Jesus gjorde tecken. Och dessa tecken som Jesus utförde, det tycks ha talat till Nikodemus. Så därför när han kommer nu till Jesus, då nämner han om skillnaden. Och så har han en, så liksom vill han kanske som en artighetsfras uttrycka sig som han gör: vi vet att det är från Gud du har kommit. Nu tror jag att Jesus och Johannes, de hade ungefär samma förkunnelse. Man talade om vändelse. Man talade om syndernas förlåtelse. Man talade om att börja ett nytt liv. Och jag tror att i den 11:e versen så knyter Jesus an till Johannes. Han säger, det vi vet talar vi. Och så vidare. Det vill säga, vilka vi? Jo, jag tror att han knyter an till det vittnesbörd som Johannes bar fram och det som Jesus själv också bar fram. Så för Nikodemus så måtte det ha varit så att det var som att en pusselbit till föll på plats. Så han förstod att Jesus hade någonting för honom. Jesus var sänd av Gud. Det förstod han. Och det blev angeläget för honom att söka upp honom och få tag i Jesus för att samtala med honom. Och på det här påståendet ifrån Nikodemus så säger Jesus till honom det som kan förändra hans liv. Det som är lösningen för Nikodemus och hans längtan. Han säger till honom, amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det vill säga, du kan Nikodemus få börja ett liv från början igen. Om man studerar det här ordet till grekiska så ska man finna att det handlar just också om det. Och det översätts så ibland, från början. Du kan alltså få börja om. Du kan få börja på nytt igen. Så Jesus, han hade inte ett förslag på ytterligare bud. Han hade ingenting han kunde säga till Nikodemus som han skulle utöva för att då möjligen kunna bli en godkänd människa. Eller ett nytt sätt att förhålla sig. Utan det som Jesus erbjuder honom, det är att du kan få ett nytt liv. Du kan bli född på nytt. Du kan komma in i Guds rike. Du kan bli medborgare där. Du kan bli född på nytt och börja ett nytt liv. Tänk vad underbart vilket budskap som Jesus har att ge. Och som vi också får förkunna för människor idag. Du kan börja ett nytt liv. Du kan få börja om från början. Du kan få börja någonting nytt. Du kan bli född på nytt och medborgare i Guds rike. Att bli född på nytt, det är något stort och underbart. Jag ska berätta om en evangelist. Jag ska inte säga namnet. Han fick komma och gå i ett hem i bygden där han var verksam. Och han var alltid i det hemmet och han åt och han umgicks. Och han blev som en familjemedlem. Så en dag så, när familjen var samlad och evangelisten var med, så säger en av föräldrarna, idag ska vi ta kort. Ja, vad roligt. Och så ställde man upp sig. Och kort togs. Men så säger en av de vuxna där, kanske du skulle gå åt sidan, säger han till evangelisten. Vi ska ta ett familjekort så du kan ställa dig vid sidan av. Så där kan människor uppleva det. Men i Guds rike, förstår du, det vill Herren inte att någon ska ställa sig vid sidan om. Utan du ska bli född på nytt så att du är med i familjen. Att du kommer in i den andliga gemenskapen och upplever syskonskapet. Och du är en ibland de andra. Johannes återger ju också Nikodemus fråga när han säger, hur kan det ske? Hur kan det ske? Hur ska man kunna få börja ett nytt liv? Och då är det som att Jesus går in på det område där Nikodemus var hemmastad. Han kunde skriften. Och så börjar han att förklara och så knyter han an till den här händelsen i öknen. Han börjar med att tala om vem han själv är. Han säger, ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Tänk att Jesus har kommit. Det står i Johannes 1:18 också. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Tänk vad underbart att det finns en som har kommit och uppenbarat vem Gud är och gjort honom känd. Och han har berättat allt för oss. Han har sagt allt som vi behöver veta. Paulus uttrycker det på ett litet annorlunda sätt i Romarbrevets 10:e kapitel. Han säger så här: men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Det som Paulus säger, det är helt enkelt att allt vad som krävdes, det är nu gjort, halleluja. Han har kommit och han har gjort det och han har fullbordat det. Han kom ifrån himlen, han dog på korset, han stod upp ifrån de döda. Det är ett fullbordat frälsningsverk. Den här händelsen i öknen som Herren knyter an till, när han talar där i den 14:e versen: liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Vi känner till den där händelsen, hur det kom in dessa giftiga ormar i lägret. Och hur Mose vände sig till Gud, och folket levde ju i uppror. Och man drog detta på sig som ett straff för sitt uppror. Och Gud ger instruktion åt Mose att han ska göra en orm av koppar och sätta upp den på en stång eller banerstång i öknen. Och var och en som då ser upp på den här kopparormen ska bli vid liv. Det vill säga, detta initiativ, det kom från Gud själv. Och när han gav denna frälsning och räddning åt dessa som hade blivit ombitna i öknen, då var det en räddning som berodde av tro. Den som ser på ormen ska uppleva att detta ormgift blir neutraliserat och man blir räddad. När man läser om människans problem så vet vi att det börjar ju där i lustgården med ormen. Och människan har allt sedan syndafallet haft denna kamp med synden och kämpat och försökt, gett efter och fallit efter, blivit bedragen och intagen och vilka ord vi nu vill använda. Men när Mose gör denna orm utav koppar och Jesus knyter an till detta, då är detta Guds lösning på syndens problem. Det är en lösning på syndaproblemet en gång för alla. Därför att Jesus, han har tagit vår synd på sig. Det står att han blev en förbannelse i vårt ställe. Och Paulus, han skriver i andra Korinthierbrevet att Jesus, som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud. Så den här bilden som Jesus visar, tar fram för Nikodemus, den vittnar om att syndens makt är för alla en gång bruten. Halleluja. Djävulens makt är bruten. Ibland så kan man möta människor som säger det att jag vill inte gå i pingstkyrkan, jag känner mig så fördömd. Ni talar om synd och det, jag känner en sån fördömelse. Men det står inte att Jesus har kommit för att döma, utan för att frälsa. Och det står att den som är dömd, skriver Johannes, eller återger vad Jesus säger i sitt avskedstal, det är denna världens furste som är dömd. Och detta är ett hoppets budskap för människan. Att hon kan bli löst och befriad ifrån syndens makt och slaveri. Ty denna världens första är nu dömd. Halleluja. Synden är en fruktansvärd sak. Den dödar oss och den skiljer oss från Gud. Inte bara i tiden, utan den skiljer människan ifrån Gud i evighetens evigheter, så långt jag kan begripa när jag läser Guds ord. Och dessutom är det så med oss att synden har en bundsförvant i oss som människa. Vi vet att när Jesus talar om vad som finns i människohjärtat, då är det ingen rolig läsning. Det räknas upp människans alla olika svagheter, synder, kötsliga begär och så vidare. Och det är så fruktansvärt med synden och människan tillsammans att de trivs ihop. Och synden tjusar oss. Och vi njuter av den och vi tycker om den. Så fungerar den mänskliga naturen. Jag läste om en händelse som ägde rum i Egypten den 1 december förra året, 2016. Det var en man som hette Shahen Islam. Han var mycket känd i Egypten. Han var nämligen lejontämjare. Och den här lejontämjaren, han tog lejonen när de var små. Har ni sett de här små lejonen på tv? Har ni sett dem i djurparken? Visst är de fantastiska. De är så underbart ljuvliga. Och man känner, tänk om man fick hålla igen. Och så fortsatte han med dessa lejon till de var stora. Och i hans show så ingick det också att han skulle, vid ett visst läge så pussades lejonet och han. Men den 1 december så blev det lejonet som dödade honom. Så där är det också med synden. Den är så lockande. Man skulle så gärna vilja, precis som lejonungen. Det är så tilltalande. Men jag ska säga dig, den kommer förr eller senare att ta död på oss. Om vi tillåter oss att famna den och ta den till oss. Det står att vi ska vara nyktra och vaksamma. Därför att djävulen, vår fiende, går omkring så som ett rytande lejon. Och söker efter någon att uppsluka. När Jesus talar om sig själv, då talar han om Guds kärlek. Han säger, ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte skall förgås. Detta är som en sångare sjunger. Det är Guds kärleksbevis. Det börjar sen så tror jag som sjunger. Det är Guds kärleksbevis. Det står ju i Romarbrevet som ni vet 5:8. Att Gud bevisar sin kärlek till oss. Därigenom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och i den situationen som vi befinner oss med detta lejon så måste vi få möta en kärlek som tar tag i vårt hjärta och som får oss att bejaka försoningens kraft och frälsning till förvandling i våra liv. Jesus fortsätter här och talar om ljuset och mörkret. Det är så med människan som med Nikodemus. Vi tar skydd i mörkret. Det gjorde Nikodemus. Han kom om natten. Och jag tror att Jesus säger de här orden till Nikodemus just av det skälet att han kom om natten. Han knöt an till Nikodemus upplevelse. När han försökte i skydd av mörkret söka sig till Jesus. Vi vill inte bli upptäckta. Vi vill inte bli avslöjade. Varför hatar människan ljuset? Ja, helt enkelt därför att man vill inte bli avslöjad. Det kan ju också vara så att ljuset kan ta ifrån människan hennes höga uppfattning om sig själv. Så kan det också vara när ljuset faller. Det är också så att människan älskar mörkret därför att man inte förstår. Man har inte sett vad frälsningen är. Man tror att om jag blir frälst, då försvinner all glädje i mitt liv. Man älskar mörkret därför att man tror att ljuset är mörkret. Man upplever i vår tid kanske mer än någon annan att det är som profeten profeterade, att man gör ljus till mörker och mörker till ljus. Och därför så fastnar man i detta. Men när ljuset drabbar oss, då väcks man upp över saker och ting. Då blir man vaken. Jag kommer ihåg när vi låg i det militära, så en natt så var det en eftersläntare som kom in. Och utan att tänka sig för, klockan 2 på natten så tände han lyset. Och alla skrek på en gång. Man vaknade upp. Och så är det också när ljuset drabbar oss. Då blir människan väckt. Man ser sin synd. Men man väcks därför att man får också se vem Jesus är och vad hans verk betyder. Så var det mitt eget liv. När jag drabbades som tonåring utav syndanöd, då väcktes också min längtan att få tag på syndernas förlåtelse och bli fri ifrån denna börda. Människan och mörkret. Det var en pojk som, han var så glad för sylt. Och hans mamma hade kokat sylt, och det var i Småland, det här med sådana här småländska skafferier som man kan gå in i. Och hon hade satt sylten högst upp i ett högandeskrus. Men pojken, han var så förtjust i sylt så han klättrade upp på hyllorna, och så får han tag i det där högandeskruset. Och så ska han trä ner handen och lyckas, och högandeskruset far i golvet. Och sylten skvätter upp över hela skafferiet. Då hörde mamma det. Så kom hon in. Så sa hon till pojken: vad ska vi göra nu? Vi släcker lyset. Och så är det med oss människor. Vi tycker inte om att bli avslöjade. Vi tycker inte om när det blir ljust och det syns vad vi har gjort. Men den frälsning som Gud har berett, det är en frälsning för syndare. Därför han vill förlåta och han vill rena. Därför så får också Nikodemus svaret. Jesus säger till honom att han ska bli född av vatten och ande. Tänk att få bli Guds barn och äga vittnesbördet i sitt innersta och vissheten: jag är frälst. Det var min upplevelse. När jag blev frälst, denna börda som jag hade utav syndanöd, den försvann i ett ögonblick. Jag blev löst ifrån allt det. Och jag upplevde att jag fick lägga av mig denna ångest. När jag blev frälst, så kan man säga att det, säkert när du också blev det, så var ju det den osynliga sidan. Den syntes inte kanske utifrån. Det var din inre upplevelse. Men så finns det också en synlig sida utav frälsningen. Nämligen det som har med vatten att göra. Det vill säga att bli döpt i vatten. Där synliggörs din inre upplevelse. Så att du har blivit född på nytt. Och nu får du begrava det gamla. Så du blir av med det en gång för alla. Och så får du stå upp till ny skapelse. Och så får du leva ett nytt liv, ett uppståndelseliv som en ny skapelse och börja vandra i ljuset. Därför är dopet så viktigt, för det är en bekännelse också inför de andra. Det är tillkännagivande där man deklarerar: jag har bytt sida. Jag har tagit ställning. Jag tillhör Jesus Kristus. Jag är en ny skapelse. En syndare frälst av nåd, så sjunger vi en sång i segertoner. Det är ju så med oss människor, att även när vi har blivit frälsta, så gör vi synd. Jag tänker på de tre saker som Jesus säger i den här texten, som handlar om tro. Det är tre saker. Det står att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Den som tror på honom ska inte gå förlorad. Den som tror på honom blir inte dömd. Tänk vad underbart att när man har blivit en kristen, då är man en troende. Man lever i tron på Gud. När det talas om den som tror på honom ska ha evigt liv, så vet vi att evigt liv, det är i Bibeln beskrivet som en gemenskap. Min son var död, sa fadern till den förlorade sonen när han kom hem, men har fått liv igen. Det vill säga han hade kommit tillbaka till gemenskapen. Och det finns en gemenskap som du och jag kommer till genom tron. Det är gemenskapen med Jesus. Och den kan ingen skilja dig ifrån. Inte ens döden. Det är därför Jesus säger att den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Den gemenskapen kan aldrig brytas. Den som tror på honom ska inte gå förlorad. Det är så med oss människor att när vi ser på oss själva och vi tycker att jag är en sån dålig kristen. Jag kan tillåta mig och jag gör synd i mitt liv. Om man tittar på sig själv, då blir man rädd. Då får rädslan plats i vårt innersta. Och vi tänker, det är ingen idé. Men den som tror på honom ska inte gå förlorad. Rädslan, den kan drivas ut utav den fullkomliga kärleken. Och när kärleken finns i ditt hjärta, då är du inte längre rädd för Gud. Då är du inte rädd för evigheten. Då är du inte rädd för Jesus. Nej, tvärtom. Du är genom tron förenad med honom. Och hans verk är ett fullbordat verk. Och det räcker för att du ska bli bevarad och komma hem till himlen en dag. Den som tror på honom blir inte dömd. Kan du tänka dig att du skulle bli dömd? Jag tänker på min far. Jag ska säga dig att jag har gjort en hel del för att pröva hans tålamod när jag växte upp. Jag har bland annat krockat hans nya bil. Och jag har förstört hans verktyg och målat upp hans färg och hittat på både det ena och det andra. Men han har aldrig sagt till mig, nu är du inte längre min son. Det sa han aldrig. Mamma kunde säga, akta dig du till pappa kommer. Men aldrig att han sa, nu är du inte längre min son. Skulle då Gud, som är all godhets källa, som har återlöst dig och som har gett dig barnaskapets ande och kallar dig för sitt barn, skulle han då upphäva faderskapet? Nej, det gör han inte. Utan han är mäktig att bevara dig. Och han ska föra dig hem. Därför att du är hans barn. Halleluja. Denna frälsning som har blivit vunnen för oss syndare, det är en hållbar frälsning. Halleluja. Den håller hela vägen tills vi är hemma. Jag tänker på Nikodemus och det här svaret han ger till Jesus. Hur kan en människa födas när hon är gammal? Jag tänker på det. Han trodde naturligtvis inte att han skulle gå tillbaka till moderlivet som han säger här i texten. Det tror jag inte att han trodde. Utan jag tror han tänkte så här att jag är för gammal. Jag kan inte ändra livsformerna. Mitt liv är fastlagt. Jag har mitt livsmönster. Jag lever så här. Jag kan inte ändra på det. Och det är ju så med oss människor. Och det har jag märkt med stigande ålder. Att ju äldre man blir, ju mer stel blir man. Och det är inte bara kroppen som stelnar, utan själva livsformerna stelnar också. men det kan bli förändring. När man blir född av anden, då skapar anden nya livsformer. Vinden blåser vatten vill och då hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vatten far. Så är det med var och en som är född av anden. I Tollarp vid ett tillfälle så kom det en man. Så kom han till expeditionen och så ville han prata. Och han pratade av sitt liv. Hur han hade levt och missbruk och svårigheter, elände. Och in och ut i någon församling och så vidare. Och sen han kom till punkt och sa, ska vi inte böja knä nu så ska vi be tillsammans. Ja, sa han, kanske det. Och så böjde vi knä. Och så bad jag för honom. Och så sa han, det hände någonting. Ja, du har blivit frälst. Jaha. Ja, jag ska köra hem nu, sa han. Jag ska köra hem nu, sa han. Ja, vi kan höra sin annan dag. Så ringde han tillbaka efter någon dag så sa han. Ja, jag ska berätta, sa han. Det har hänt väldiga saker, sa han. Jaha. Ja, sa han. Jag har diskat idag, sa han. Ja, det har jag inte gjort på 18 år. Nej. Och sen sa han så. Så har jag friat också. Du vet, jag är ju sambo. Och när man är frälst, sa han, då ska man vara gift. Jaha, vad sa hon då? Så? Jo, hon sa ja, sa han. Det vill säga, han fick uppleva en andens kraft. Och han fick nytt livsmönster. Det är så när en människa blir född på nytt. Det börjar ett nytt liv. Det finns två måsten, glöm inte dem. Människosonen måste upphöjas. Han har blivit upphöjd på korset. Och du måste bli född på nytt. Amen. Jesus, vi tackar dig för din rika nåd och barmhärtighet. Tack att du med din heliga ande vill föda på nytt till nytt liv. Tack att det finns seger över synden. Tack Herre att det finns ett blod som renar ifrån all synd. Tack Herre att vi får leva i tro på dig. Tack för din bevarande nåd. I Jesu namn. Amen.